P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1 kvälls andra timme. Politikerna duckar för glesbygdens verkliga utmaning, tycker expert. Hör henne och två politiker om sina lösningar. Sommarens hetta i Europa har krävt tusentals liv. Hur kan samhället rusta sig för en varmare framtid? Och så om Östersjöfestivalen, där några av världens främsta musiker samlas. Vi går direkt över till eftermiddagens program som leddes av Mattias Rensmo och Li Hellström.
Det ska handla om hur glesbygden ska överleva. De politiska partiernas förslag på lösningar är orealistiska och utgår inte från verkligheten.
Den kritiken kommer från Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi vid Jönköping University och glesbygdsforskare. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vi har två politiker med oss som ska få debattera den här frågan sen, men vi börjar med dig. För du beskriver en glesbygd där befolkningen minskar och offentlig service som skolor och sjukvård lägger ner i takt med den här minskningen. Och att det är de yngre som flyttar, eller hur?
Mm, det är en ganska bra beskrivning av vad som pågår just nu i glesbygd.
Men med tanke på det då, kan hela Sverige överleva på sikt?
Nej, men det är inte troligt att det kommer vara så. Om man ser de här platserna så är det ett grundläggande problem att man har tappat sin befolkning under väldigt lång tid. Och det finns bara två sätt att växa på. Antingen så måste fler flytta ut än vad det, eller flytta in än vad det flyttar ut. Eller så måste man föda fler barn än vad det dör. Och när de unga människorna försvinner från de här platserna så föder de dessutom färre barn. Så att det här blir som en dubbel effekt. Och som gör att man inte heller kan förvänta sig att de kommer att fortsätta växa framöver.
Det här är ju en valfråga som debatteras nu. Du tycker att partipolitiken inte riktigt utgår från verkligheten. Hur menar du då?
Det är många saker som det här bottnar i när jag säger det. Alltså, till att börja med så har man väldigt länge kommit undan med liksom floskler som att hela Sverige ska leva och vi måste satsa på de gröna näringarna och så vidare. Men det här är ju inte någonting som adresserar gles eller viss landsbygd också problem, utan problemet är att man är för få människor och att det blir väldigt kostsamt att ha offentlig service här. Och då blir ju också livskvaliteten väldigt hotad på de här platserna där det bor ganska många människor fortfarande trots allt. Så det är inte så att det är väldigt få människor och väldigt få plats, utan det här är en stor del av vårt land som vi talar om. En annan del som jag märker också att väldigt många politiker tenderar att säga så är att vi måste satsa på fler arbetstillfällen, men det här är liksom ingen brist på de här platserna, utan det är brist på människor som kan ta jobben och kvalificerad arbetskraft som kan ta jobben.
Men statligt stöd i olika former, bättre stöd till företag och jordbruk, det är en del av de förslag som man hör från politikerna. Vad är problemet med att man kommer med den typen av förslag?
Att inte säkra livskvaliteten för de här människorna som bor på de här platserna. Det är klart att det blir bättre för de näringarna, men fortfarande så är det mängder med människor som har problem att ha en skola i närheten och där sjukvården inte finns på plats när man behöver den. Dessutom blir befolkningen allt äldre. Så det här är ju grundläggande frågor som politiken skulle behöva ge ett svar på. Vilken livskvalitet kan man ens förvänta sig om man inte bor i en stad längre idag? Och ju längre bort man bor från stan, vad kan man förvänta sig då?
Ja, men ska man bara ge upp då i så fall, eller vad är lösningen?
Nej, men det är här så att säga som politiken kommer in, skulle jag säga. För att det finns ju ingen budget som är oändlig, utan satsar man mer på ett ställe så satsar man per automatik mindre på ett annat ställe. Och man kan ju liksom säga då att det skulle vara mer rättvist att lägga mer pengar på landsbygden där det är relativt sett sämre. Men man kan lika gärna hävda att det skulle vara mer rättvist att satsa på städerna där det bor många människor som kan ta del av de här sakerna. Så vad som är rättvist ligger ju lite i betraktarens ögon, och därför blir ju politiken viktig när de kan ta ställning för vad de tycker är rätt prioritering i den här frågan, så att människor vet vad de röstar på.
Och apropå politiken då, här i studion sitter Martin Kinnunen som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och med oss från Jokkmokk har vi Anna-Karin Säterberg som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare landsbygdsminister också. Välkommen du med.
Tack.
Ja, om vi börjar med dig Anna-Karin Säterberg. De här förslagen är orealistiska och tar inte så mycket hänsyn till verkligheten, hör vi här. Vad säger du?
Jag säger att jag tycker liksom grundfrågan blir lite felställd. Alltså, det här handlar ju om att Sverige som land, vilken service ska vi ha? Ska barnen i skolan få en lyckosam skolgång? Ska våra äldre få ha en trygg omsorg? Och ska de få ha det i hela landet? Och Det är, Socialdemokraternas svar på den frågan är ju ja. Men det är klart att det kostar mer att bedriva det på glesbygd när det bor färre. Men alternativkostnaden att inte se till att vi har en fungerande välfärd eller annat på glesbygden, det är ju att unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Så att, och jag känner inte heller igen bilden. Alltså jag bor ju i en glesbygdskommun. Det är ju inte det att man är speciellt krävande, utan liksom glesbygdsborna, de är ju fixar saker själv, och det enda gången man egentligen blir himla arg, det är ju när man tar bort mer från glesbygden, som att montera ner 25 000 vägstolpar på Sveriges landsbygder som är helt fel väg att gå. Och det är ju någonting som jag inte har hört SD eller Martin Kinnunen nämna något om.
Martin Kinnunen, vad säger du om det här, om Charlotta Melanders syn på hur politiken bemöter glesbygden?
Jag tycker att det är en jätteviktig text. Jag kanske inte håller med om allting. Jag kan tycka att areella näringar är ändå en jätteviktig motor för glesbygdssamhällen. Kanske sysselsätter 3-10% och sådär. Så att det är ju jätteviktigt att få igång det för att skapa möjlighet. Så att, men absolut att man tar ett bredare grepp om det. För att det här är ju en urbanisering som har pågått i åtskilliga decennier under olika typer av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Så har vi ju sett hur offentlig service blir sämre. Människor lämnar, och någonstans så har det ju att göra med människors egna preferenser också. Människor får ju välja var de själva ska bo. Och det är mycket kulturella orsaker kanske som har lett till att människor har flyttat. Samtidigt så kan vi se idag att det är lättare att jobba på distans. Vi ser människor i Stockholms innerstad som flyttar ut när de skaffar barn. Man efterfrågar att bo i hus och kanske ha större tomter och så vidare. Så att det finns ju tecken på att vi skulle kunna se människor som flyttar tillbaka till de här samhällena. Och absolut, jag tycker vi behöver en bredare diskussion. Det blir ju ofta alldeles för förenklat. Ja, Anna-Karin Zetterberg tog upp de här stolparna. Jag håller ju med fullständigt. Det är idiotiskt att stänga ner dem, och att ingen regering tidigare har gett myndigheten uppdraget att titta på det här perspektivet. Nu gjorde i alla fall vår nuvarande regering så att man bad myndigheten lägga av med det här. Så att det är klart att man inte ska släcka lyset på glesbygden.
Men om man nu ska öka incitamenten eller liksom folks benägenhet att vilja bo i glesbygd, vad är det viktigaste att göra då för att få fler att stanna eller fler att flytta dit?
Jag tror att det är jättemånga olika saker, och ofta det vi från politikens sida måste göra, det är ju liksom att ge oss på de här symptomen. Det grundläggande problemet är att människor har lämnat de här platserna, så att det har blivit allt för få, så att det blir för dyrt med service. Men till exempel när en skola läggs ner i ett samhälle, då sker ju någonting, det är någonting som dör då. Så att då tycker jag att vi från politikens sida måste bli mycket bättre på att stödja de här skolorna innan de läggs ner, för att det är väldigt sällan det startas en ny skola i sådana här samhällen. Till exempel,
stödja skolor är en idé.
Ja, vi måste ha högre frihetsgrader. Det måste vara lättare att bygga saker. Det handlar om strandskydd, det handlar om regleringar på lantbruk, skogsbruk. Vi kan inte ha världens dyraste diesel. Det kanske är dåligt om vi pratar för mycket om att vi ska lägga statliga pengar på kollektivtrafik bara för att det är fler väljare som har SL-kort än som bor på de här platserna, till exempel. Så att jag tror absolut vi behöver ha en bredare diskussion, och det är ju någonting som liksom inget politiskt parti är ansvarig för, att vi har en urbanisering. Så att det kan man ju ändå enas om, att det är hur man tacklar det sen. Och det är oerhört komplext, tror jag.
Anna-Karin Zetterberg, vad är Socialdemokraternas bästa förslag för hur man ska öka incitamenten för människor att bo i glesbygd och stanna kvar där?
Ja, men Charlotta Melander har sin forskning, men det finns även en intressant forskning från Uppsala universitet, där en forskare pekar på att tendensen är att flera unga vill stanna på gles och landsbygd. Den måste man också ta till sig, i att vad är det som gör att man väljer bort och vad är det som gör att man väljer till. Och vi har ju också förslag som heter att med incitament för just unga som har tagit studenten att flytta till där jobben finns. Och det är ju precis som Charlotta Melander säger, att jobben finns ju. Så att det finns jobb att söka.
Vad är det för incitament då? Vad föreslår ni?
Det, Det är bland annat ett flyttbidrag för att unga ska kunna flytta och direkt efter skolan faktiskt kunna gå ut i ett jobb. Så det är ett flyttbidrag som vi har kommunicerat tidigare som vi tycker är viktigt just för att unga också är mer rörliga. Men det behövs också att det finns en välfärd. Det behövs också satsningar på välfärden. Och vi har ju i våra budgetar prioriterat till exempel förra året 13 miljarder mer till skola, vård och omsorg. Vi har precis nu lagt ett löfte om att vi ska värdesäkra resurserna till välfärden. Det vill säga att om den här inflationen som har varit har ju inte gjort att det har blivit lättare att bedriva skola, vård och omsorg på glesbygderna, utan det har ju gjort det tuffare, och då måste man värdesäkra resurserna till välfärden. Men det är ju också så att under den här tiden så har ju regeringen tagit bort pengar och Sverigedemokraterna, som till exempel näringslivsutveckling på glesbygd. Det var en satsning på 70 miljoner som också visade goda resultat. För de här glesbygdskommunerna har oftast inte sådana resurser. Man tog också bort det speciella statsbidrag som fanns för kommuner under 9000, där det är svårare att bedriva på grund av avstånd och annat och en liten befolkning att bedriva välfärdsuppdraget. Så att man har ju tagit bort resurserna från Sveriges glesbygdskommuner under den här mandatperioden.
Vad säger du, Martin Kinnunen?
Ja, det är den här anledningen som jag tycker att det här var en väldigt bra debattartikel, för det Zetterberg gör här är att de börjar ta upp olika typer av små stöd som har funnits, som för den här helhetsproblemet så har inte det någonting alls med det att göra. Utan ska vi liksom kunna nå framgång här och skapa bättre förutsättningar att bo på gles- och landsbygd, ja då måste vi komma bort ifrån den här diskussionen när vi får de här 17 miljonerna som skulle gå till ett visst antal kommuner. Det stödet har ändrats och vi har gjort någonting annat med det. Ja, det är klart, det har vi ju gjort, men det har ju inte med det här problemet att göra. Den här frågan är mycket bredare. Sen har vi också konkreta förslag. Vi vill ha låga bränslepriser. Vi vill också ha möjlighet att om man tar ett jobb i glesbygd så behöver man inte betala tillbaka sina CSN-lån exempelvis. Vi tycker också att man ska jobba mer med stöd till olika typer av viktig verksamhet som exempelvis skolor, små butiker och så vidare. Så att, men absolut mer diskussion kring liksom helheten.
För du var ju själv inne på det och pratade om skolor här. Skolor kostar mycket pengar, särskilt i en glesbefolkad kommun. Behövs det då inte statliga stöd som Socialdemokraterna här säger att ni har dragit ner på i så fall?
Nu handlar det inte de stöden om det, skulle jag vilja påstå. Okay, absolut, det behövs stöd. Men det behövs också flexibilitet. Vi kan inte ha lika, för det blir mer och mer ambitiösa regelverk på alla skolor. Det är mer och mer saker man ska uppfylla, och det blir ju väldigt svårt att göra om det är få elever och få lärare. För alla kan inte göra allting. Ja, då kanske vi får acceptera att man kanske inte har allting där. Vissa saker kan man ta på distans och så vidare. Och sen får ju människor någonstans välja om de vill bo där, så har man den skolan. Men det kan bli lättare att bevara en skola om man har lite mindre krävande regelverk.
På distans till exempel då? Eller?
Ja, den möjligheten finns redan, men absolut, man måste ju ha mer flexibla regelverk tror jag, om man ska kunna bedriva skolor med färre elever.
Ja, Anna-Karin Zetterberg, vad tänker du? Mer flexibla skolor, är det en lösning?
Ja, det finns ju faktiskt möjligheter till det redan nu. Men min viktigaste poäng, det är ju det att vad vi också kunde ha sett, det är ju Skolverkets rapport från 2025, att glesbygdsskolorna är faktiskt de skolorna där eleverna har det sämsta resultatet i Sverige. Och jag har inte sett någon satsning som fångar upp Skolverkets rapport att satsa mer på glesbygd. Utan istället så har ju den här SD och regeringen, de har ju satsat på stora skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att faktiskt prioritera välfärdsuppdraget i hela landet. Och nu är ju vi uppe i Norrbotten, jag är i Jokkmokk, och här i Jokkmokk så sa ju Sverigedemokraternas Ludvig Aspling att man kunde inte överleva utan statligt stöd, och då kan man inte se den enorma vattenkraftsproduktion som kommer från en glesbygdskommun som Jokkmokk, där man bor mindre än 5000 invånare, vilket gör att man också måste få någonting tillbaka, vilket gör att man kan bedriva skola, vård, omsorg, ha vägbelysningen tänd och helt enkelt leva ett gott liv.
Martin Kinnerund, skulle du väldigt kort få kommentera det? Man måste få någonting tillbaka.
Ja, alltså det blir ju väldigt mycket oseriös pajkastning när vi har de här diskussionerna. Det är därför jag tycker den här debattartikeln var så pass bra. Men ett konkret förslag från vår sida, det är ju att man tar fastighetsskatten som nu är statlig på kommentar, och så gör man den regional, och då kan ju pengarna gå runt och man skapar incitament för glesbygdskommuner och regioner och etablera företag där, och pengarna stannar på bygden. Det vore jättebra.
Martin Kinnunen säger det. Sverigedemokraterna, Anna-Karin Säterberg också, Socialdemokraterna, och innan dem hörde vi Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi.
Och nu om sommarens värmebölja över Europa som har krävt tiotusentals liv enligt nya siffror som presenterades idag från bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien.
Och här i studion finns Ingmar Skog som är seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Välkommen hit.
Tackar.
Ja, vad säger du? I Tyskland rapporteras det om 14 000 värmerelaterade dödsfall den här sommaren. Nästan 10 000 ska ha dött under en och samma vecka när det var över 40 grader varmt på många håll i landet. Den siffran först, vad säger du om den?
Alltså siffran är ju ganska hög, men det är ju, den individuella risken för folk är ju inte så fruktansvärt hög. Men en annan grej är ju att det var 90% som var över 65 år. Och det beror ju då på att är man äldre så har man ju lättare, alltså mer problem med uttorkning och sådana saker. Men vi har också fler sjukdomar. Det var ju kopplat då till hjärt-kärlsjukdomar, till lungsjukdomar och till neurologiska sjukdomar, vilket antagligen var rätt mycket av demens och sånt.
Och befolkningen blir allt äldre i Europa, det blir allt varmare i världen. Hur påverkar det här framtiden, skulle du säga?
Alltså man räknar ju med att i och med att temperaturerna går upp så kommer vi ha fler värmeböljor. Och i och med att fler människor blir äldre, så i och sig att äldre idag blir ju friskare och friskare också. Men det kommer ju ändå innebära att det är fler och fler människor som har risk. Och det kommer ju innebära att det är fler människor som kommer att dö i värmeböljor.
Ja, du pratar ju om de här personerna som har underliggande sjukdomar och som där kanske värmen är det som man kanske inte dör, man dör på grund av det, men det är egentligen annat det beror på. Men är det det som är enda förklaringen till att äldre dör av värmen?
Nej, alltså vi säger att den stora förklaringen, det är ju att det är olika sjukdomar. Och har du de här sjukdomarna så har du en ökad risk. Så att när man pratar om överdödlighet så finns det ju både det att det är människor som inte alls skulle ha dött och människor som kanske dör lite tidigare. Det är ju en kombination av det. Men när vi blir äldre så blir vi ju mera torra. Och vi känner ju inte av törst på samma sätt. Och det gör ju det att det är otroligt viktigt att man får i sig vätska. Även om man inte är törstig, så att säga. Så det är ju två stora förklaringar. Just det där, man svettas också mindre. Så man blir mer känslig. Kärlen är också mycket mer känslig när vi blir äldre.
Så hur ska man hantera de här riskerna då som värme utgör för äldre?
Man ska väl se till att man är i svala miljöer om man kan. Det är ju
inte alltid så lätt.
Nej, jag vet, det är inte alltid så lätt. Och många äldreboende kanske inte alltid heller har den svalka som behövs. Va? Men det är viktigt att man försöker hålla sig i svalka. Det är väldigt viktigt att man dricker även om man inte är törstig. Det är ju en otroligt viktig grej. Va? Och sen kanske man inte ska försöka undvika liksom att röra sig för mycket, alltså allt för ansträngande saker. Men det är ju framförallt kanske folk som har olika underliggande sjukdomar som är speciellt utsatta här. Och sen är det ju väldigt viktigt att anhöriga, personal, ser till att personer som har demenssjukdom som kanske inte kan hålla i det här med att få i sig vätska, att man ser till att de får vätska. Mm.
Hur kommer det sig att om man inte har en demenssjukdom att man blir... Ja, man inte känner av törst på samma sätt?
Alltså det är någonting med det här att med stigande ålder så känner vi av törst mindre. Alltså våra så här reflexer som gör att vi blir törstiga, de blir mindre uttalade. Och därför är det ju alltså så fort det är en värmebölja så är det väldigt viktigt att vi som är äldre ser till att vi dricker tillräckligt mycket vätska. Jag kan säga att till och med jag själv brukar ibland ha svårt att se till att jag gör det.
Om man pratar, för nu pratar vi om Tyskland här och det är flera länder i Europa som har presenterat siffror idag med överdödlighet som det heter. Här i Sverige då i så fall, hur ser det ut hos oss för liksom äldre?
Ja, siffrorna är ju liknande så att säga. Man brukar räkna att man har en överdödlighet. Alltså det är väldigt svårt att värdera de här siffrorna. Men säg att det brukar ofta hamna på en överdödlighet på ungefär 15% någonting. Va? Och det innebär ju då att det blir väldigt stort antal människor som dör. Samtidigt så är det så, säg ett genomsnitt, så är dödligheten på en 70-åring ungefär 0,1%. Så att en ökning med 16% blir ju inte jättelikt då.
Men du var inne på vad det beror på att äldre då löper större risk. Men om vi nu får ett varmare klimat, vilket vi ju uppenbarligen får, hur kan samhället förbereda sig på att det här kan bli ett större problem än vad det är idag?
Alltså vi måste ju se till att det finns möjligheter att få svalka. Det är ju väldigt viktigt. Och att framförallt att äldre människor får. Det är ju, den stora dödligheten, det är ju verkligen personer som är äldre. Och det är ju kopplat då till sjukdomar. Men att man får svalka, att man ser till att man kan få vätska. Att man verkligen söker upp människor som är äldre och som kanske liksom bor ensamma. Att man ser till att de, att man på olika sätt ser till att de får i sig vätska och att det inte är varmt hemma.
Planeras det för sånt idag?
Jag utgår från att det gör det. Jag kan inte de här planeringarna i detalj, men jag utgår från att man gör det med tanke på att vi vet hur farligt det kan vara för oss som är äldre när man får, när det är varmt.
Och nu räknar du in dig själv här. Vad menar vi när vi säger äldre?
Alltså ofta brukar vi ju räkna över 65 år. Men sen är det ju så att äldre personer är ju en otroligt heterogen grupp. Du kan ju ha 85-åringar som är maratonlöpare och sådär, va? Vi hade en gäst i radioprogram, jag var med här förut, var 80 år och höll på liksom att gympa 10 gånger i veckan och sådana grejer. Va? Mm. Så det är en otrolig skillnad mellan olika människor. Man brukar räkna 65-70 år så är man äldre. Så jag hamnar där.
Ingvar Skog alltså, seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.
Ja, en liten snutt ur Våroffer av Igor Stravinsky, ett av många musikstycken som man kan höra på årets upplag av Östersjöfestivalen i Stockholm. Detta ämne kastar vi oss över nu i studiet, ett helt annat ämne än de vi haft tidigare.
Ja, det är ju mycket som ska hinnas med idag. Det är ju under 9 dagar som några av världens främsta musiker, dirigenter och sångare samlas i Berwaldhallen i Stockholm och på flera andra scener runt om i staden med start ikväll.
Men festivalen handlar inte bara om musik utan också om samtal om allt från Östersjön och säkerhetspolitik till AI och kultur. Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen, välkommen hit.
Tack.
Du har tagit dig tid att rusa hit här mitt i förberedelserna.
Så gärna.
Vad är det som gör årets festival speciell, om du skulle ge något exempel?
Det finns väldigt, väldigt mycket att se fram emot under de här 9 dagarna som vi har festivalen. Men en sak som är väl värd att nämna är ju såklart att radioorkestern får i och med ikväll installera sin nya chefdirigent som heter Andrés Orozco Estrada. Han har på kort tid väckt varma känslor i orkestern och jag ser fram emot ett mångårigt samarbete där hans stora passion för musiken ska möta publiken.
Hur lätt eller svårt är det att få en ny dirigent så att säga?
Det kräver ett arbete. Det gör det. Vi har scoutat under ett antal år och hittade en möjlighet att bjuda in Andrés Orozco Estrada för 1,5 år sedan. Och det uppstod en kemi mellan honom och orkestern som gjorde att vi absolut ville knipa honom till vår verksamhet.
Vi ska säga att vi har en intervju med honom som ju tyvärr inte fick plats i dagens sändning med anledning av händelserna i Fagersta. Men vi ska väl försöka lägga ut den på webben om man vill lyssna på den nya dirigenten för Radiosymfonikerna. Staffan Becker, är det någon skillnad på den här festivalen och tidigare Östersjöfestival?
Varje festival är ju unik skulle jag säga. Östersjöfestivalen har ju pågått i närmare ett kvarts sekel. Och vi vill ju förändra och hålla den relevant för publiken. Vi är på flera platser utanför Berwaldhallen och vi sänder ju i princip alla konserter antingen direkt i radio eller så sänds det i efterhand. Också även ute i europeiska länder. Jag tror att det åtminstone är 5 av konserterna som kommer gå och distribueras ut i olika europeiska länder.
Mm. Och en mängd artister med olika åldrar, med olika bakgrund, massor av musik ska vi få höra. Eller hur?
Ja, bara ikväll så har vi ju ett uruppförande av Molly Keen som är amerikansk-svensk tonsättare. Och även Anders Hillborgs Hell Mountain som får sin Sverigepremiär ikväll. Malin Byström, som för övrigt också blir residensartist hos oss under den kommande säsongen.
Sångerska.
Hon är sopran, ja, precis. Och hon kommer att dyka upp ett antal gånger under säsongen. Och hon sjunger 5 sånger av Alma Mahler, som jag verkligen ser fram emot. Och sen avslutas då konserten med det som vi hörde lite inledningsvis, nämligen Igor Stravinskys Våroffer.
Vi kan väl lyssna lite grann på en annan artist som kommer att uppträda här under Östersjöfestivalen. Vi ska höra en del av Partitia nummer 2 av Johann Sebastian Bach, framförd av violinisten Dadian Losakovic.
Ja, Staffan Becker, hur viktig är den här mixen mellan världsartister och unga talanger och gammalt och nyskrivet och så?
För mig är det jätteviktigt att vi kan vara en del av det hela musiklivet. Och på det sättet så samarbetar vi också med olika, alltså Kungliga Musikhögskolan, med Lilla Akademin, med Kulturskolan, och de är också involverade på lite olika sätt under festivalveckan. Så när vi har en möjlighet att ge plats för unga musiker, så tycker jag att det är extra, extra roligt, måste jag säga.
För när man går på popkonsert hatar man ju när artisten kör från sin nya skiva. Man vill ju höra de gamla godingarna. Hur tänker ni när ni liksom gör Östersjöfestivalen?
Ja, det där är ju så att säga ett samarbete mellan oss som arbetar med programmen och olika dirigenter, olika orkestrar, ensembler, vad de har en möjlighet att komma med. Vi har ju till exempel en förnämlig svensk stråkkvartett som heter Opus 13, som också kommer att vara en del av festivalen, som också består just av unga svenska musiker. Och de har ju själva bidragit med idéer och inspel till vad de känner att de skulle vilja framföra under festivalen. Så det där är en pågående diskussion, kan man säga.
Tack så mycket för att du kom hit alltså. Det här är Stravinskys Våroffer. Vi avslutar med att lyssna på lite grann också.
Ja, den framförs ju ikväll av Radiosymfonikerna när Östersjöfestivalen startar. Vi hörde Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen. Och den som inte kan ta del av Östersjöfestivalen på plats kan alltså lyssna på P2 här i Sveriges Radio.
Sist är Li Hellström som programledde tillsammans med Mattias Rensmo. Därmed rundar vi av kvällens upplaga, där ju mycket handlat om skolattacken i Fagersta, där polisen alltså gripit en man i 18-årsåldern misstänkt för att ha dödat en person och skadat flera. Producent för kvällens program är Cecilia Ingvarsson. Tekniken har skötts av Olof Hansson Wallgren, och jag i studion heter Martina Lindvall. Här närmast dagens Eko.